Så att det här var ett ord som gäller för den här tiden. Jag kan ju säga att Guds ord gäller nu i alla tider. Så säger man så är det knappast fel. Vi ska tänka oss vad som hände lite kring Jesus när han gick i Jerusalem och innan han var korsfäst. Då hade han ju först blivit döpt av Johannes. Han hade efter det gått ut i öknen, led av anden, för att frestas till och med. Han stod emot de prövningarna och då kom änglarna från himlen och betjänade han. Han behövde inte syssla med magi som djävulen då ville få han att förvandla stenarna till bröd. För bröd det ville han ha när han i 40 dagar gick i öknen utan att åt. Så då var han hungrig. Han stod emot det. Istället så kom änglarna och betjänade han. Han hade stått emot frestelserna. Och jag vet inte vad änglar serverar. Men det är nog ganska gott. För det bör komma från himlen då. Så han fick himmelsk föda Jesus när han hade stått emot det där. Och sen då var han färdig för sin offentliga tjänst. Det var hans förberedelse det där. Och då var det ju uppslutning när han först gick och plockade ut några få lärjungar här. Och alla kände sig manad, träffad. De följde direkt. De visste att här var det något extra. Det visste de. De kanske inte kunde förstå allting på en gång. Men då förstod de att det här är nog Guds son. Så följde de. De släppte allt vad de hade för händerna och så följde de han. Sen var det en skara där då på 12 lärjungar och så Jesus. Så gick de till Jerusalem och runt templet. Och där gjorde han ju många under av olika slag då. Bland annat så han växte upp döda. Han botade sjuka. Han botade en blind som har varit blind hela sitt liv. Och då blir det reaktioner. För det var ju inte så att Jerusalem var någon miljonstad. Men det här var ju en liten stad. Stor kanske med dåtidens mått mätt. Så det var nog väldigt svårt att hålla saker och ting hemligt. Och som man förmedlade nyheter och sånt då så gick det ju mun mot mun metoden. Det fanns ju inga nyhetskanaler eller radio eller tv. Så det var mycket prat som gick här. Och det mesta pratet det gick också så att fariseerna fick reda på det. Det var organiserat så. Och kanske man kan förstå det för att de var ju satt som herdarna på den tiden för folket. Då. Kanske inte av Gud men de hade organiserat upp det själv. De stöttade ju sig på lagen. De stöttade sig på de skrifter som fanns. Då fanns inte evangelierna. Jag tror jag det. Evangeliet gick omkring mitt ibland dem. Det hade inte hunnit skrivas ner än. Och trots att då Jesus kom och gjorde det han gjorde. I den tid som var. Så bland de som borde veta bäst. De skriftlärda. De var mest blind. De kunde inte se att det här är han ju som profeterna har talat om i tusentals år. De kunde inte se det. Det var förblindat för dem. Och varför? Ja, det fanns så många skäl och motiv hos var och en. Kanske de var rädda om sina positioner. Kanske de var rädda liksom att nu kommer folket att följa honom istället för oss. Ja, det finns många olika skäl. Men faktum var att de kunde inte se att det var Jesus. Det var det skrifterna handlade om. Som de var satt, hade att förvalta. Vid ett tillfälle. Då gick då Jesus och botade en blind. Och det här var ett läge då kanske fariseerna. Några tror jag var ganska sund. De kanske hade ansvar att pröva. Är det här från Gud eller inte? Hur ska vi bete oss med den här karn? Och då kom den här blinde och bara sa. Ja, jag har varit blind hela mitt liv. Men jag mötte denne man och han skulle aldrig ha kunnat gjort mig frisk om det inte var från Gud. Nej, sa farisén, så kan det inte vara. De trodde liksom att det var djävulen eller någonting. Och sen drev de bort den här killen från sig. Han som hade blivit frisk och botad av Jesus. Varför? Ja, för att han gick och påstod att Jesus var från Gud. Så illa var det. Det är här den här berättelsen startar. Och då läser jag från Johannes evangeliet. Johannes evangeliet 9 och 35 börjar jag. Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom sa han, tror du på människosonen? Här är alltså Jesus som hade hittat den killen som han hade helat från blindhet tidigare. Då. Tror du på människosonen? Han svarade, vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror, herre. Och han tillbad honom. Jesus sa, till en dom har jag kommit i världen. För att de som inte ser ska se. Och för att de som ser ska bli blinda. Väldigt märkligt. Jesus talar lite i gåtor så här. För att vi kanske ändå inte trodde så mycket på sanningen som den var. Då måste Gud ge oss lite bilder så här. Så vi kan formulera upp det i vårt eget förstånd. Och kanske vi förstår någonting bättre på det viset. Men här kom det då några fariser som var med honom. Hörde detta och sa det. Inte är väl också vi blinda? Nu hade Jesus strax innan sagt så här. Till en dom har jag kommit i världen för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda. Alltså fariserna blev ganska träffade här av det han sa. De stod ju och såg på när den blinde mannen tillbad Jesus som Messias. Den man som fariserna strax innan hade förskjutit på grund av att han hade blivit helad av Jesus. Det var en väldigt spänd situation. Och de kände sig väldigt träffade här. Men nu råkar det vara så att Jesus sa ju det här också väldigt mycket med syfte just till fariserna. Han säger så här. Några fariser som var med honom hörde detta och sa, inte är väl också vi blinda? Jesus sa, om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser, därför står er synd kvar. Alltså, de säger så här, ni säger att ni ser, alltså ni förstår, ni vet det här. Och ni säger ändå inte att jag står här som är syndernas förlåtelse. Ni ser inte det som är sant. Och hur ska ni då se att ni behöver syndernas förlåtelse? Eftersom ni då hävdar att ni ser, så bekänner ni inte någon synd. Därför står er synd kvar. Alltså var själva försoningen tog de inte emot som den här blinde mannen innan. Då försköt både den blinde mannen och Jesus. Och därför står deras synd kvar. De hade möjligheten. Och säga som den blinde mannen. Ja, du är verkligen Guds son. De hade kunnat följa ner på knä. Och bett honom hjälp oss. Och de hade blivit hjälpt på en gång. Men de gjorde inte så. De hävdade i sin stolthet. Prestige. Kanske högmod. Kanske de ville bevara sina positioner. Så hävdade de. Ja, nej, men ska vi också behöva dig? Inte blir vi blinda. Alltså de var ganska störst. Vi har förvaltat lagen. Vi kan skrifterna. Vi vet, vi ser. Ja, det räcker inte att säga så. För skrifterna, ja, man kan vara blind ändå. Sen går Jesus vidare. Jag går vidare i ordet här. Fortsätt att läsa då från Johannes evangeliet 10 och första versen. Amen, amen säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren, han är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr bort från honom därför att de inte känner igen främlingens röst. Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. Då sa Jesus än en gång, amen, amen säger jag er, jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig, tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag kommer för att de ska ha liv. Jag har liv i överflöd. Jesus Kristus säger här till fariseerna: ni tar inte ens emot förlåtelse. Ni förstår inte ens att ni egentligen är tjuvar, slaktare. Ni står med mina skrifter som handlar om mig, men ni förstör mina får med dem. Jag är här nu i Jerusalem med er. Jag är själva dörren till det ni har pratat om i hundratals år. Men jag vill inte ha med den här dörren att göra. Därför är ni tjuvar. Ni kommer in på en annan väg än genom den dörr som jag är. Men den som går in genom den dörr som jag är, han ska få äta och få föda. Han ska få gå in och ut som han vill. Och jag, säger Jesus, ska ge den personen liv. Och dessutom liv i överflöd. Och det är ju ett fint löfte. Och det tror jag följs och fast på. Men nu kan man få liv i överflöd? Ja, det finns många benämningar på det. Eller flera, några känner jag till då. Naturligtvis, man kan ju gå omkring och vara hängig och nätt och jämnt leva ett liv. Men med Jesus så finns det kraft. Det kan få sprudla lite mer om en ibland. Och som Marie, hon har lätt att skratta och sprudla så här. Även om det liksom gör ont i kroppen emellanåt, så kan du få flöda någonting av Guds liv ändå. Och sen ännu mer, som är ännu mer sant, det är det här att normalt sett så är det ju för oss människor att vi har fått liv som räcker exakt från det vi föds till det vi dör. Ingen har fått något annat. Ett exakt mått. Om du bara skulle leva i 30 år, då har du fått liv för 30 år. Ska du leva i 80 år, då har du fått liv för 80 år. Det är exakt mått. Men Jesus ger liv i överflöd. Det vill säga det räcker till även efter döden. Det är verkligen en överflöd. Det liv som vi får, det räcker till en hel evighet. Det finns ingen gräns på det. Och det är det man gör. Då väljer man då att gå igenom den dörr som Jesus Kristus är. Men alternativet fanns där också. Fariseerna som stod och vakade över vad Jesus höll på med. De som kände till skrifterna i för sig var duktig på dem. Men kanske skulle ha det för sina egna syften skull. Men Jesus, han säger så här om det hela: jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med sina egna får, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till just den här fållan. Den måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar mitt liv ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt till att göra det, och jag har makt till att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Det är tufft, han förkunnar. Jag kan ge mitt liv. Det var ju innan korsfästelsen. Man visste ganska väl vad som väntar. Men jag har också fått makt av Gud att plocka tillbaka det. Alltså trots att jag dör, så får jag ta tillbaka det. Det var det som skedde liksom i dödsriket då, när Jesus hade korsfästs. Men han pratar också om vad är som är signum för den gode herden. Och det säger Jesus: jag är den gode herden. Och det kan ni se, för att jag ger mitt liv för fåren. Alltså det är ni det och jag. Vi är fåren. Och han är den gode herden. Och han ger sitt liv. Och det gjorde han ju sen. Han har givit sitt liv för oss. Det är en god herde som gör så. Och när det blir svårigheter och ni vet vargen kommer ibland. Vargen, den vill inte ge oss någonting. Nej, vargen, den vill gärna äta upp oss. Käka upp oss, förstöra oss. En herde som inte då är som Jesus har tänkt, han flyr ju. Han tänker bara på sitt eget, rädda sitt eget skinn. Och lämna de stackars fåren då försvarslösa när vargen kommer. Det gör inte den gode herden. Han står kvar där om han så förlorar sitt eget liv för fårens skull. Alltså ett herdeskap är bland kristna där man kanske själv bara tänker på sitt eget hus och sina egna pengar. Men då är man inte en herde för någon jord. Man måste liksom få vara beredd att offra sådana bitar. För att man måste beskydda sin jord. Och de ska ha mat och föda och allting. Det är så Jesus tänker. Och då brukar jag säga så här att jag vill inte vara någon herde. Ja, men det finns en sån tjänst man ska vara i ibland. Det får man väl kanske finnas i. Men trösten är så här. Jag är också ett får. Det finns bara en riktig äkta god herde och det är Jesus Kristus och han är vad alla beroende av. I det då får du olika funktioner för att utvecklas i kroppen. Vi får olika gåvor och utrustning så att det ska fungera så bra som möjligt för de andra. Det är aldrig frågan om att någon får verka så att det blir bäst för mig på andras bekostnad. Det är en varg. Det är en varg som gör så. Jag använder jorden för att jag själv ska bli stor eller rik eller mäktig. Glöm de herdarna, gå därifrån. De är inte från Gud. Men den herde som uppoffrar sig på jorden och tänker på jorden före sitt eget bästa, han är från Gud. Det får visa sig i hans liv. Och det här säger Jesus till fariseerna naturligtvis. Och de fick de väldigt, väldigt mycket att tänka på här. Alltså som Jesus pratade till fariseerna så var det inte alls undra på att de ville korsfästa honom. För han visade dem inte alls den här respekten att de var de högsta och sådär. Men det tror jag det. Det var Jesus som kom. Det är han som är den högsta. Men han hade ändå kommit ner hit till jorden som en tjänare. En tjänares gestalt. Så han borde inte liksom utmana fariseerna i deras makt. Jag tror inte han gjorde det. Han bara visade med sina handlingar. Han visade vad profetierna hade handlat om hela tiden. Han skulle hela upprätta. Allt det där har ju föresagt som Jesus. Och de som visade det bästa av alla var ju fariseerna. Så han gick där i Jerusalem. Han gick där och gjorde det mest, många under inför fariseernas åsyn. Inte för att han skulle utmanar dem. Nej, men han kanske ville säga så här. När jag läser skrifterna, vad står det om mig? Här är jag. Det var det han ville säga. Men de var blind. Och eftersom de, trots att de var blind, hävdade att vi ser. Därför står deras synd kvar. Det där gäller inte oss. Tack och lov. För så högmodiga är vi inte någon av oss. Så vi hävdar att vi har ingen synd. Alltså alldeles sedan vi har lärt känna Jesus så har vi fått se. Ja, hur moraliskt utvecklad jag än är. Så åtminstone syndar jag tanken ibland. Jag tänker fel. Jag kanske tänker föraktfull om min syster eller broder. Jag kanske ser ner på invandrarna. Ja, men det är också Guds skapelse. Jag kan inte se ner på människor. Det finns många sådana tankar som rör sig i våra huvuden. Så då har vi syndat. Och är det så att vi hävdar då bara liksom så här att ja men, nej men jag ser, jag har ingen synd. Ja, då står den kvar. Men om du medger inför Jesus att du har synd, då är du fri. Då har du bekänt och då kommer hans blod att rena från det här. Och du blir förlåten. Därför dog Jesus för oss. För han skulle ta hela vår synd. Han ville att all vår synd ska upp på honom. Men han tvingade oss inte. Han tvingade inte på oss. Men den dag då vi lägger av en synd som kanske har funnits i vårt liv. Då förstår vi. Och det här skulle jag ha gjort för 10 år sedan. För då känner man. Åh, vad lätt det var till plötsligt. Och nu går jag inte omkring och är rädd längre. Sådana effekter blir det på en gång. Och det är det Jesus vill med oss. Han vill inte hålla på och utmana oss maktmässigt. Han vill lätta vår börda. Och synden är den tyngsta bördan vi har att bära. Och om vi fortsätter bära den så förnekar vi också Kristi kors. För han tog ju faktiskt på sig allt. Han dog ju för att han skulle ta på sig allting. Hans död betyder någonting väldigt, väldigt mycket för oss. Vi ska inte förneka hans kors. Nej, men vi får. Vi går in genom den här dörren. Och vi låtsas inte som att vi är perfekta. Vi låtsas inte som att vi är bäst i världen. Vi låtsas inte som att vi är ren, att vi är hel. När Gud har sett någonting annat. Vi medger vad Jesus stod för. Vi är syndare. Och vi behöver hans förlåtelse. Vi behöver hans blodsrening. Vi behöver det liv som han ger. För då kommer det att räcka en hel evighet. I Jesu Kristi namn. Amen.